Hörrni, idag så har vi som sagt en annorlunda predikan. Ett koncept som vi tog med oss från Pingstkyrkan i Västerås där vi var tidigare, jag och Josefina. Fråga pastorn. Och vi tänker att vi gör det här regelbundet. Att vi kanske skapar någon typ av koncept runt det här också. Vi vet inte riktigt vad vi gör, men vi gillar det här att ha ett samtal med frågor. Ni vet, Jesus, han undervisade mycket genom att ställa frågor till människor. Och så fick han mycket frågor tillbaka. Så mycket det här liksom samtalet när Jesus undervisade. Och jag tror att det är bra för oss att göra det också vi. Så därför idag så har vi fått in ett antal frågor. 4 stycken till antalet som jag ska svara på. Jag tror som sagt att vi behöver ännu mer av samtal kring våra, som i vår undervisning, kring vår tro, kring Gud. Eller hur? Jag hörde någon säga ja. Det är bra. Vi går på fråga nummer 1. Är det någon skillnad att be till Jesus eller Gud? När jag kom till tro för 36 år sedan var det bara Jesus man skulle be till. Eller är det bara en pingsttradition? Och när jag svarar på den frågan vill jag börja lite bakifrån. Om det är en pingsttradition. Jag tror faktiskt nämligen att det är så. Det är liksom en lite pingstgrej med att be till Jesus. Ulrik Josefsson har skrivit en avhandling om pingströrelsen i Sverige, dess tidiga historia. Och där beskriver han just detta att i början så ville man liksom rikta bönen till honom. Man ville göra bönen mer personlig. Och då var det lättare att vända sig till personen Jesus än till det kanske lite mer kryptiska Gud. Och man ville också att bönen skulle kännas fri. Man ville inte ha skrivna böner, man ville att det skulle vara frihet i bönen. Och det tror jag vi fortfarande finns kvar väldigt mycket i en pingst. I Jesus blir Gud personen. Det är lättare då att vara också fri och personlig i sin bön. I många andra sammanhang så har man kanske oftare använt skrivna böner eller mer liturgi. Att den här ordningen använder vi när vi ber. Så jag tror faktiskt att frågeställarens uppfattning att det är en pingsttradition, att det stämmer. Men det kanske var ännu tydligare för då 36 år sedan än vad det är idag. Det kan mycket väl vara så. Men låt oss då gå till själva frågan. Är det någon skillnad att be till Jesus eller att be till Gud? Jag tänker så här, när vi läser i Bibeln så läser vi ofta att Jesus gick undan, han bad. När Jesus bad så vände han ju sig till fadern. Ganska logiskt egentligen. Det är konstigt när man ber att vända sig till sig själv. Det är liksom, det är kanske inte så konstigt att han inte gjorde det. Men vi ser också när vi läser i Bibeln att Jesus blir tillbedd av andra. Eller andra ber till Jesus. Särskilt i Matteus evangeliet när vi läser det. Så finns det flera ställen där vi ser att människor kom fram till Jesus. Föll ner för honom. Förmodligen ner på knä. Och bad honom om någonting. Flera gånger så är det att de ber om hjälp. Till exempel i Matteus 8. Där finns det i vers 2. Där finns det en spetälsk som kommer fram till Jesus. Faller ner på knä. Och ber, hjälp mig Herre. Om du vill så kan du göra mig ren. Säger han. Vi har också flera exempel på när någon faller ner. Och verkligen tillber Jesus. När Jesus har uppstått från döden i Matteus 28, då blir det extra tydligt. Då kommer först de här kvinnorna som kom till graven för att ta hand om Jesu kropp. Och när de har varit där och mött den här ängeln så går de därifrån och de möter de Jesus, den levande. Då faller de ner och tillber honom. Det står i vers 9 i Matteus 28. Vi också i vers 17 när lärjungarna kommer och möter Jesus i Galileen på det berget de skulle mötas. Och de ser honom komma, då faller de också ner och tillber Jesus. Några av dem tvekar och tvivlar faktiskt. Men de är ändå, det står att de gör det. Och det här var ett par exempel. Men med det här liksom enkla bibelstudiet av Matteus evangeliet så kan vi se att det är inte ovanligt i Bibeln att människor vänder sig till Gud och tillber honom att be till Jesus. När han gick här på jorden. Det här var ju människor som hade lärt sig att det är bara en du ska tillbe. Och det är Gud. Du ska bara ha en Gud. Ingen annan. Men ändå gör de det. Det finns någonting med Jesus som gör att han är värd att tillbes. Så att vi ser att det finns. Och jag tänker också att den här frågan hör ihop med hur vi ser på Gud som treenig. Vår lära, den kristna läran, säger ju att Gud är tre, men ändå en. Han är tre, men ändå en. Treenig Gud. Det finns ingen utom Gud som kan vara treenig. Det finns ingen liksom bild vi kan ge på vad, hur det funkar och hur det liksom är att Gud är treenig, som egentligen ger hela bilden av Gud som treenig. Jag tror faktiskt till och med det är så. I alla fall har jag kommit till den punkten i mitt liv och min tro att jag förstår att jag aldrig kommer förstå. Jag har liksom greppat att jag kommer aldrig greppa treenigheten, hur den fungerar. Men jag har valt att tro på det ändå. Jag har valt att tänka att Gud är större än vad jag förstår. Han är mer än vad det jag kan förklara. Så att han är treenig, låt det vara så då. Gud är det. Men det här för ju med sig att vi kommer som människor alltid ha liksom en liten skev bild av vad treenigheten är. Det vill säga att vi kommer luta åt ena eller andra hållet, tänker jag. Och då tänker jag så här. Om vi tänker då utifrån frågan. Vi ber. Den som faller mer åt det hållet, om vi säger att det är här borta då, att man är tre, att Gud är tre, då kanske man vänder sig liksom till Gud Fadern i sin tillbedjan. För Gud är skaparen, han är Fadern, han är den allsmäktige. Man kanske vänder sig till Jesus sonen i sin tacksamhet över att man har blivit frälst, att han har räddat mig. Man kanske vänder sig till den helige ande mer utifrån att han kan hjälpa mig, han är hjälparen. Och så den som står på andra sidan då, som tänker mer det Gud är ett, tänker att jag kan be åt vilket håll som helst, det spelar ingen roll. För det är ändå Gud jag ber till. Det är inte skillnad mellan Gud och Gud, utan det är fortfarande Gud jag vänder mig till. Så som sagt, de första kristna, de var nästan alla judar. Och de var väldigt monoteistiska. De hade väldigt stark tron att Gud är en. Det finns bara en Gud. Det var liksom det viktigaste budet egentligen i hela deras... Det var det första budet som de hade fått i de, av de 10 och så vidare. Och så de hade liksom den här synen, tror jag. Och så ser vi att när Jesus och anden liksom blir inkluderade, så blir det en skiftning ganska så snart ändå från att det här tydliga bara det är en i till att det formas till treenigheten. Paulus skriver så här i Efesierbrevet 1, vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Den här bönen är ju vänd till Gud, härlighetens far. Men på något sätt i bönen är både sonen och anden inkluderad i bönen. Jag tror faktiskt inte att Paulus skulle säga rakt ut, ja, Jesus är Gud. Men vi ser när han skriver på flera ställen att han har en slags treenighetslära, även fast han aldrig skriver ut det. Han inkluderar sonen och anden i väldigt mycket av det han gör. Bland annat i den här bönen tycker jag att han tydligt inkluderar dem. Jesus är alltså enligt Paulus och enligt Bibeln, det är någonting mer än en vanlig människa. Han är större. Han är faktiskt, det ligger något gudomligt i honom. Och idag är alla kristna i stort sett överens om att Gud är treenig. Jesus är Gud. Så i den här frågan så tänker jag är nog mer åt det hållet liksom. Just nu i alla fall, mer vriden åt, det var här borta, en. Gud är en. Jag kan vända mig till Jesus, jag kan vända mig till anden, jag kan vända mig till fadern, jag kan säga Herren, jag kan säga Gud, jag kan säga nästan vad jag vill. Huvudsaken är att mitt hjärta är vänt till honom i bön. Han längtar efter relationen till mig och till dig. Vi får vända oss till honom. Så mitt svar på frågan är på något sätt, nej, det är inte så stor skillnad. Vänd dig till den du känner dig bekväm i att vända dig till. Vi sjöng här innan, Jesus är i centrum utav allt. Vi sjunger ut våran lovsång ofta till Jesus, till Fadern, till Sonen, till Anden. Vi gör det. Vi inkluderar Gud liksom i allt som är Gud. Fråga nummer 2. Den lyder så här. Dödade Gud sig själv på korset? Om Jesus är Gud så dödade Gud sig själv, eller? Och hur förklarar man det här för en 13-åring? Jag tänker ju att det här är ju en fråga, också den kopplad till treenigheten. Hur tänker vi om att Jesus är Gud? Och det ligger ju också en annan fråga i det här. Vem var det egentligen som dödade Jesus? Och så den tredje då som vi tar sen i slutet där, 13-åringen. Låt oss läsa från Johannes 3:16, för många av oss välkända ord. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Gud har sänt sin son, utgett sin egen son. Dödade Gud sig själv? Jag tänker så här. Gud är treenigheten. När Jesus kommer till jorden blir människa så är det Gud som ger sig själv. Han utger sig själv. Förklaringen liksom varför man säger son är för att han är människosonen. Han är den som blir människa. Gud som blir människa. Det är inte liksom så att Gud kommer till Maria och säger du ska föda en son. En vanlig människa. Men du ska kalla honom Jesus. Han ska leva 33 år utan synd. Försök se till det du. Och sen säger, ja, så ska han få uppdraget att dö för alla andra människors skull när han är 33 år. Nej, det är ju inte så. Utan det är ju, han säger, Gud ska ge dig en son. Han ska kallas den högste son. Det är liksom Gud själv som tar mänsklig form, som blir människa. Och när vi läser om Jesus, jag tänker på hans sista kväll i livet från Lukas 22. Inte sista kväll i livet, sista kväll innan han ska korsfästas. Så ber han i ett semane och han brottas med det här uppdraget han vet att han har. I vers 42 så ber han så här. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Han vet vad det är som väntar honom. Han vet vilket uppdrag han har tackat ja till när han blev människa. Det är mycket mänskligt dock i den här reaktionen. När han vet att han står inför döden, det är så för oss människor också. Då drabbas vi av ångest. Och det är precis det som händer med människan Jesus som fortfarande är Gud. Så han vet att han har möjligheten att kalla in massa änglar som slår undan soldaterna och stoppar dem. Och tar ner honom från korset eller stoppar dem som ska döda honom. Men han gör det inte trots den här ångesten. Han lider för våran skull för han vet vad priset är han ska betala för att få oss att bli fria. Han låter soldaterna döda honom. Och någonstans finns ju svaret på den underliggande frågan. Vem var det som dödade Jesus också här? Rent praktiskt så är det ju människohand. Det är soldaterna som tar livet av honom. Någonstans finns ju också detta att alla människors synd är det som har gjort att han ger sitt liv för oss. Men framförallt tänker jag att Jesus ger sitt liv. Det är inte någon som egentligen dödar Jesus utan han ger sitt liv för våran skull. Gud själv har beslutat att det är så här det ska gå till. Gud, ja, då blir ju frågan, svaret på något sätt blir ju ja, han dödar sig själv genom att andra får ta hans liv. Han ger det. Och så måste vi komma ihåg. Varje gång vi pratar om att Gud blir dödad. Så måste vi också tänka på det. Att Gud uppstår. Han stannar ju inte där. Jesu död är seger över döden. För han uppstår igen. Han för oss in i det eviga livet. Tillsammans med honom. Genom sin uppståndelse. Hur förklarar man det här för en 13-åring? Kanske så som jag gjorde nu. Eller på ett annat sätt. Det var mitt svar på den frågan. Fråga nummer 3. Varför har kyrkan alltid så stark saft? Det här var en fråga från en av församlingens vanliga deltagare. Som ofta är här. Och jag kände när jag fick den här frågan, kände att jag måste vända mig till en expert. Det här går över mitt eget vetande och mitt eget förstående. Så att jag gick till hon som är liksom en auktoritet på området. Våran ansvariga för trivselgrupperna, Maria Johansson. Så jag vände mig till henne och ställde frågan. Och hon hävdar att det beror på vem som blandar saften. Så det är svaret på den starka frågan. Det var verkligen djupt. Vi kanske kan skicka med det till våra trivselgrupper. Att det går att blanda i lite mer vatten i saften. Men det är lite olika bud på detta, tror jag. Jag hör det här i lokalen också. Vi släpper den frågan. Vi går på fråga nummer 4. Alla frågor är viktiga. Fråga nummer 4. Då evangelierna skrevs relativt lång tid efter att Jesus gick på jorden, hur kan de då ordagrant återge vad han sa i långa passager, till exempel? Kan vi lita på att de verkligen berättar för oss vad Jesus sagt? Det här är en bra fråga. Och då tänker jag, för det första, vi måste komma ihåg att Bibeln skrevs i en helt annan tid än vad vi lever i nu. Alltså våran tid, vi har ganska lågt förtroende för muntliga berättelser. Typ så här. Har du ingen bild på att du träffade Zlatan, så har det inte hänt. Eller att vi är vardagsmässigt, ja, och så tror vi inte på det ändå, även om vi ser en bild. Du har klippt in dig själv där bredvid honom. Liksom. Vi är väldigt ifrågasättande. Fake news är liksom någonting som vi förhåller oss till vardagmässigt. Folk har till och med börjat prata om alternativa fakta. Vi lever i en tid där det är väldigt viktigt för oss att ifrågasätta. Är det här verkligen sant? Och jag tror det är rätt av oss också att göra det med Bibeln också. Risken finns ju att vi blir cyniska. Att ingenting blir vettigt, ingenting blir viktigt. Jag lyssnar inte på någonting och så. Men på Jesu tid, när han levde, det var inte många som skrev och läste själva, utan man fick ofta berättat för sig saker. Man var väldigt duktiga på att berätta muntligt berättelserna. De var duktiga på sin historia för att de hade fått höra, och de berättade vidare. Så man kunde ofta höra berättelsen, lära sig den utantill, ordagrant, och föra den vidare. Det var liksom en kunskap man hade på den här tiden. Och de evangelier som vi läser idag, de skrevs troligen under första århundradet. Alltså, man vet ju inte exakt när. Vi vet inte faktiskt heller exakt vem som skrev de evangelierna vi har. Men om vi utgår från att den skrev som de är nämnda efter, vilket vi har goda skäl att göra, så kan vi tänka att Matteus evangeliet förmodligen skrevs på 70- eller 80-talet efter Kristus. Markus under 60-talet, det var det första förmodligen. Och Lukas någonstans runt 80-talet. Och Johannes på 90-talet efter Kristus. Alltså alla ungefär inom 60 år efter att Jesus hade gått här på jorden. Och då kan man tänka att 60 år, det är ju väldigt lång tid. Det var ju på 30-talet ungefär när Jesus var aktiv och han också blev dödad. 60 år är ju lång tid. För oss är det väldigt lång tid. För 60 år sedan så var samhället helt annorlunda ut. Utvecklingen gick inte riktigt lika snabbt på den tiden. Är det ena då? De här berättelserna som hade berättats var fortfarande ganska liksom aktiva, levande, nya för människor. Om man dessutom då tänker på att många av dem som levde tillsammans med Jesus levde fortfarande när de här böckerna skrevs. Då kan man också tänka att, ja men just det, om de hade varit helt fel, då hade de förkastats. Då hade man inte läst dem. Då hade man lagt undan dem. Alltså jag tror faktiskt att även om det kanske inte är skrivet exakt ordagrant så som Jesus sa, så är poängen som Jesus förde fram korrekt utifrån vad han sa. Det är vad jag tror. Jag tror att det har med stor sannolikhet bevarats till den dag när det skrevs ner. För jag tror att annars hade varit många människor som hade kunnat säga, nej, så där sa han faktiskt inte. Han sa så här. Men vi har ju också det här att de här evangelisterna, Markus till exempel som skrev det tidigaste, har förmodligen skrivit utifrån vad Petrus berättade för honom. Petrus som var Jesus liksom allra närmaste vän och lärjunge, som levde med honom hela tiden. Han har berättat för Markus och Markus har skrivit. Matteus och Johannes som skriver var förmodligen de lärjungarna som följde Jesus. Och Lukas som skrev det fjärde evangeliet och också apostlagärningarna. Han hade verkligen liksom gett sig in för att ta reda på så mycket han bara kunde om Jesus liv, om den första kristna kyrkan, om deras historia och hur det gick till. Så det här, vi har fyra historier som på med lite olika perspektiv berättar om Jesu liv. Som jag tror att vi kan ha väldigt stor tilltro till. Det fanns andra som skrev, det finns andra evangelier, men som har liksom förkastats av kyrkan genom historien därför att de inte stämde överens i tillräckligt stor utsträckning med de här ögonvittnesskildringarna. Så de här fyra kan vi sätta stor tilltro till. Då kan vi kan ju också se, liksom, de har också forskat på i många, många år. Liksom. Hela kyrkans historia har man forskat och sett att ja, men det här är ändå, står ändå fasta genom många år. Men jag tänker också att evangelierna är ju lite olika varandra. De har lite olika saker som skiljer dem emellan. Det finns lite olika perspektiv ändå. Johannes till exempel, han skriver inte så mycket i kronologisk ordning som jag tror att de andra gör. Utan han skriver mer utifrån teman och så vidare. Och det är inte så konstigt. Jag har tänkt på mycket sista tiden. De sista åren har jag följt väldigt mycket kring utvecklingen efter den här sekten i Knutby. En fruktansvärd, sorglig och tragisk historia i hela alltet. Men det jag har tänkt på och slagits av är att man hör olika berättelser på olika ställen, olika sammanhang, i poddar och i tv-program och så vidare. Olika personer som berättar vad de har varit med om. Och det som sker är att man förstår mer och mer att ingen riktigt kan greppa hela bilden av vad den här sekten bestod av, gick ut på. För att alla de här olika perspektiven från olika människorna, de har upplevt olika saker. Men tillsammans, om man lyssnar på många av dem, så får man en bredare bild av vad det är. Och lite så tänker jag med evangelierna om Jesus. De har lite olika perspektiv, lite olika infallsvinklar, lite olika saker som de vill betona. Men tillsammans så ger de en bred och bra bild av vem Jesus var, vad han sa, vad han gjorde, vad syftet var och så vidare. Vad som hände när han gav sitt liv och han uppstod igen. Vi har inte originaltexterna. Det är nog förmodligen inte ordagrant exakt det här som Jesus sa. Men jag har stor tilltro till, och jag hoppas att frågeställaren och ni andra också kan känna att vi kan ha stor tilltro till att det som evangelierna förkunnar och berättar för oss, det är vad Jesus vill säga. Poängen är korrekt. Jag tror att du och jag kan lita på att det här verkligen är Guds ord. Att det är Jesus som vill förkunna till oss. Författarna är eller har haft kontakt direkt med ögonvittnen. Och de här böckerna har också blivit väldigt hårt granskade redan från början i den första kyrkan. Så du och jag kan lita på att det som står är rätt. Även om inte alla ord exakt kanske sas på det sättet som de står av Jesus. Nu ska vi landa in den här predikan. Alla de här fyra frågorna är ju sådana som folk skriver böcker om. Eller jag kanske inte kyrksaften. Men det finns faktiskt de som har skrivit om kyrkkaffe. Så att det nästan. Men de andra tre är ju sådana frågor som är jättestora. Det ger inte riktigt rättvisa att ta det tre frågor på 20 minuter. Men jag gillar liksom det här samtalet som jag sa i början. Och jag tänker att har du en följdfråga eller du känner att du liksom, det väcks någonting i dig. Att du vill fortsätta det här samtalet. Hör av dig. Till mig, via mail eller telefon, så kan vi fortsätta samtalet. Jag gör det gärna. Låt oss hålla samtalet levande i vår församling. Men jag vill att du har med dig från den här söndagen att vi har att göra med en treenig Gud. En treenig Gud som vill att du ska ha kontakt med Gud själv. Som vill söka kontakter med dig. Du kan vända dig till honom som Fader, Son, Ande, Herre, Gud, vad du nu vill säga. Och den här treenige guden gav sig själv för din och min skull. Även 13-åringarna. Och att vi liksom kan få vända oss till honom. Få bli fria från våran synd, från våran kamp. Allt det elända vi har. Och du kan också vara trygg i att det vi läser om Jesus, det vi läser honom säga, det är vad han ville förmedla till sina lärjungar, till i förlängningen dig och mig. Låt oss be. Tack kära Herre för att vi kan få lita på att du är Gud. Du är fader, son och ande. Du är Herre, du är allsmäktig Gud. Du är den som lever i evighet och alltid, Herre. Tack för att vi får vända oss till dig i bön, i tillbedjan. Och vi får tro på att du också kommer till oss. Genom att bli människa kom du till oss. Du sprang till oss, du dog på korset för att vi skulle få evigt liv. Tack för att vi får tro på detta. Tack för att vi får lita på att du är med oss i livets alla områden och tider, Herre. Tack för att vi får lita på att det vi läser om dig och läser att du har sagt till oss, det är någonting som stämmer och du vill förmedla det till oss, Herre. Tack för att vi får tillhöra dig, var dina. Och jag ber för var och en som hör, ser, lyssnar på den här predikan, Herre. Att du ska röra vid deras hjärtan. Dra dem lite närmare dig, Herre. Det ber jag i Jesu namn. Amen.